Programmet presenteras av Snabba steg. Din väg, ditt steg, snabba steg.
Hockeypodden med Jimmy Landström och André Sjöberg.
Välkomna till veckans hockeypodd. Mitt namn är Jimmy Landström och med mig har jag
André Samuelsson som vanligt.
Och sen gäst.
Ja, Kristoffer Ellert. Född och uppvuxen i länet i Luleå ursprungligen. Ja, men det känns ju fantastiskt att få hänga med er, gubbar.
Ja, men sådär precis.
Som redaktör på C-more.
Ja, vi ska komma till att presentera med. Jag ska bara gå igenom punkterna. Och det handlar om Luleå Hockeys segertåg. 7 segrar, 7 trepoängare på de 8 senaste. Och den 8:e mot Färjestad tog man en poäng. Sen har vi junior-VM och vi har Road to Winter Classic som kör igång igen. Och som avslutning, som alltid, pack-out och veckans hyllning. Men vi återkommer, vi går tillbaka till dig Kristoffer. Berätta, vad gör du på C-more som redaktör?
Jag har varit redaktör och jobbat med andra innehållsmässiga bitar på C-more, framförallt mot hockeyn, alltså SHL:en då, men även mot andra sporter ibland, allsvenskan. Men om vi håller oss till hockeyn så har jag varit där ungefär 4 säsonger och varit redaktör ibland, reporter och sådär.
Vad får man göra då?
Ja, man får planera sändningarna, prata med enormt mycket spelare, ledare i alla möjliga olika klubbar, men också internt inom kanalen kan man säga. Verkligen hålla ihop kittet, alltså det vill säga, jobbar jag med Lasse Granqvist en hockeytorsdag till exempel, då behöver jag ju prata med han. Vad vill han prata om? Hur länge vill han prata om det? Och beroende på vad vi bestämmer så måste jag ju bildsätta det i och med att det är tv. Och så ska ju då Niklas Wikegård komma med sitt. Hur länge vill han prata om någonting? Vad hittar vi för röd tråd i det här? Ska vi lyfta fram det här lagets backspel eller det lagets målvaktsspel? Vad har vi för expert på arenan? Är det en gammal back, en gammal målvakt eller någonting sånt? Och sen beställa utav klubbarna intervjuer och se till att försöka hålla ihop trådarna helt enkelt.
Kan du bjuda oss på någonting bakom kulisserna då? Hur är Lasse Granqvist att jobba med?
Han är ju otroligt professionellt. En superbegåvning när det kommer till vokabuläret. Han har ju sin analoga perm. Han kommer varje sändning med en analog perm alltså. Där han för in matchresultat och målskyttar och röd och grön markerar och svart markerar då, beroende på om det är en vinst eller oavgjort svart eller röd förlust då. Så då har han sin egen typ av statistik, så han kan gå tillbaka och kolla saker och ting hur långt tillbaka som helst i sin egen privata statistik. Han är en...
Hur långt tillbaka sträcker sig den där permen?
Ja, jag vet inte riktigt, men jag vet att han är inne och fipplar på det där ganska långt tillbaka, för i år framförallt så har vi haft väldigt många gäster för att vi har haft ett par sådana punkter där vi har pratat med gamla SHL och elitserielegendarer. Och då finns det ju större anledning att gå tillbaka och kolla i den där. Ja, men alltså, hur var det nu egentligen med Skugga Nilssons assist till exempel? Vilken säsong var det bäst och så vidare. Och sånt kan han ju direkt gå och kolla då. Han är ett unikum. Fantastiskt att jobba med. Och men lite annorlunda privat.
Hur är Wikegården då? Ja, men alltså, lika hetlerad som man kan verka.
Ja, men alltså det tycker jag. Om Lasse då kanske steppar upp ett snäpp rent professionellt och är superverbal och bra på att prata med folk och kanske har en mer tillbakalutad ställning privat, så är ju Wikegård väldigt mycket exakt så privat. Han pratar mycket och jag har ett han är lite som en rollercoaster. Alltså man vet aldrig, helt plötsligt så tänder det till för någonting och sådär. Och jag tycker det är fantastiskt.
Du sa tidigare att du får bestämma lite grann eller komma överens med Niklas hur länge han ska prata om vad de ska prata och sånt där. Hur mycket vill Niklas prata under en sändning och hur mycket får han prata kontra det där?
Mm. De kan ju prata hur länge som helst.
Det är det jag tänker.
Ja, ja, absolut. Så det är aldrig så här att man hamnar i något problem av att ja, men oj, vi har bara egentligen 45 sekunder som vi har någonting att säga om det här.
Oj, vi får en ljudlucka.
Ja, och nu krävde du att vi skulle prata i 2:30 om det här. Alltså det låter kanske inte så mycket när man gör en podcast, 45 sekunder eller 2:30. Men när man gör tv så är det oceaner utav tid. Men det uppstår aldrig, utan jag menar, de har inga problem att prata 2:30. Sen när man då ska åt andra hållet, för oftast planerar man till exempel att... ja, men om du då, Niklas Wikegård i det här fallet, ska prata om hemmalagets bra försvarsspel, då kanske jag dedikerar 1:30 för det. När jag väl kommer till den punkten så inser jag att det har svällt på någon punkt, det är någon intervju där någon har svarat lite längre än vad jag tänkt och så vidare. Då måste jag ju börja steka. Då får jag ju ropa i örat och säga från 1:30 till en minut. Håll det till en minut. Och då gör de oftast det.
Bra värvning utav Mike Helber, måste jag säga, utav Seymour också. Mm. Där han har tillfört en ytterligare dimension, känns det som, i studiosnacket med hans kunskaper.
Det ska jag hälsa. Även om inte jag kan ta på mig den värvningen själv, så kan jag verkligen stå bakom det du säger. Det har verkligen varit ett lyft för oss. Vi får in en helt annan dimension med hur det går till med olika värvningar och så där, med hur en diskussion har gått från Luleå Hockey till exempel, när de värvar McFlicker, där han har haft full insikt.
Den grejen är ganska intressant ändå. Ja. För att folk tror ju att Luleå bara har dundrat ut guld och gröna skogar för att få McFlicker från Linköping upp till Luleå, men det är inte det handlar om.
Nej, i huvudsak enligt Mike så var det faktiskt så att Linköping ville bara signa han på ett år. Men Luleå Hockey gick med på att signa han på 2 år. Så då har man egentligen inte konkurrerat så mycket lönemässigt med att signa han. Utan bara egentligen på att ge han en tryggare framtid. Och det gjorde att McFlicker valde Luleå Hockey.
Och vad var orsaken att LHC bara ville gå på ett år?
De kollade hans track record och tyckte att han inte levererade andra säsonger än hans sista på kontrakt.
Ja, så. Mm.
Lite Jaroslav Obsut, kommer ni ihåg han?
Mm. Ja.
Som var ganska anonym vissa säsonger. Och sen helt plötsligt sista säsongen så var han ju helt strålande.
Det var kontraktsår då, då levererade han.
Amen.
Det gick han inför till närkampen.
Så att egentligen, om vi ska dra ner det, så är det först nästa säsong som McFlicker ska vara bra i Luleå då?
Ja, enligt dem. Men jag lägger inga värderingar där. Jag bara summerar vad jag har hört och hur jag har förstått att det hela har gått till.
Ja. Går vi vidare. Luleå Hockeys segertåg, André, vad är det som har hänt sen i höstas?
De har ju framförallt fått till försvarsspelet, känns det som, och en helt annan trygghet i försvarsspelet. Det i sin tur har ju inneburit att de har vunnit flera matcher, fast de kanske inte har varit på topp, utan de har ju vunnit matcher för att de har stängt till bakåt. Och det gjorde de ju inte i början, verkligen inte i början.
Det kan man ju säga som matchen mot Växjö är, som de vände från 0-2 till 3-2. Där får de ju dels ordning på försvarsspelet, sen ordning på passningsspel, och så är det som att de bygger på. Och till slut har de vänt den där och vinner med uddamålet, en sån match som för ett par månader sedan garanterat skulle förlora.
Mot ett Växjö som inte heller gjorde en dålig match, tycker jag. Så att
nej, tycker inte jag heller.
Det var ett styrkebesked. Jag satt i första perioden och delade av andra perioden och tittade på deras backar. Hur tänkte Gud så bra gap control de har, avståndet mellan deras backar och Luleå Hockeys forward, vilket gjorde att när Luleå Hockey fick pucken i mittzon så var det minimalt med tid att göra någonting vettigt utav den. Och ändå lyckas de att skapa många kvalificerade chanser och göra ett bra match. Luleå Hockey har växt ut till ett ruggigt starkt lag som det ser ut just nu, om de kan bibehålla det här spelet. Så är känslan.
Vad är din känsla?
Nej, jag tänkte bara komma vidare med en följdfråga på det där. Vad är det de gör annorlunda nu, eller har på något sätt Fagervall fått laget agera på något annorlunda sätt? För att jag vet att vi i våra sändningar, vi såg en allt mer pressad Fagervall. Mm. En fantastisk Fagervall i den bemärkelse att han alltid ställde upp och du vet, väldigt pedagogiskt svarade på alla frågor och så vidare, men han var väldigt pressad där ett tag.
Spelmässigt så tycker jag nästan att det börjar redan i anfallszonen när de inte hade pucken. Många gånger i början på serien så checkade de bort sig. De var så ivriga med att ta tillbaka pucken att de gick utan att vara organiserade framåt och checkade en och en, vilket gjorde att det blev väldigt mycket luckor och yta bakom den spelaren om han missade i checkingen. Lyckades de så bröt de pucken högt upp i banan och skapade en ganska bra målchans tack vare det. Men allt för många gånger så misslyckades de och de fick anfall mot sig i fart, vilket gjorde att de kom in i anfallszonen väldigt lätt mot Luleå. Väl i anfallszonen så hade de också problem att organisera sig i egen zon. Vilket gjorde att de fick långa anfall mot sig och de fick farliga målchanser och som det såg ut relativt billiga mål. Sen har ju några spelare växt fram också på slutet som hade det väldigt tungt i början.
Jag tänker framförallt
Craig Shearer tänker jag framförallt på. Och även Ilari Mellart har ju blivit mycket stabilare, dels i egen zon men även i spelet med puck.
Ja, men det tycker jag också. Sen Channel One Cup och så fick man se han igår. Alltså, vad är det som har hänt egentligen? Men jag tycker också att han har gått fram väldigt mycket. Men vad ska man kunna lyfta fram förutom försvarsspelet? Vad har Luleå gjort bra? För de lyckas ju vinna och du lyckas ju inte vinna bara med ett försvarsspel.
Nej, men de har ju skicklighet framåt. De har ju spetsspelarna framåt som kan producera. Nu är det ju inte de som har varit de som har varit framförallt producerande, utan det har ju varit Jonathan Granström, Kristoffer Mastomäki och den formationen. Hela den formationen har ju producerat bra under hela december. Och backarna i Brandon Mickelson, Shearer och Janne Sandström som har varit de som har gjort poängen fram. Harjo har ju haft ett tungt. Mick Flicker har ju haft ströproduktion där en längre tid. Rajala, han dyker upp i någon match och sen försvinner han helt och hållet. Så att det är ju inte spelarna som är värvade och har rollen att göra poäng som har gjort poäng. Och där har de ju, tycker jag, ett jobb att få de spelarna att börja göra poäng. För det här kommer inte hålla i sig hur länge som helst att Fabbe och den kedjan går 1+0.
Hur bra är det här Luleå hockeylaget som det är just nu? För jag vet att ni skrev på bloggen lite snabbt där att de var topp 6 för ett visst antal minuter.
Det är svårt att säga. Jag tycker definitivt att de är ett lag för övre halvan som de spelar nu. Alltså, de är lite grann laget att slå i den formen som de befinner sig. Och de resultaten som de har bakom sig. Samtidigt så är det lite oroväckande att de inte får ut produktionen i powerplay på de spelarna som förväntas att vara producerande. I ett slutspel då matcherna står och väger egentligen nästan i spel 5-4, 5-3, då måste de special teams fungera. Och det har inte riktigt gjort det för Luleå Hockey.
Och det var det de snackade om efter kvartsfinalförlusten mot Frölunda, att de skulle värva så att de adderade mer spetskvalitet. För när matcherna stod iväg, jag tror de förlorade väl 3 matcher efter förlängning där, ja. I kvartfinalserien. De skulle in med mer spetskvalitet och nu gäller det verkligen. Att jag tycker ändå Mick Flicker har levt upp hyfsat till förväntningarna, men Tony Rajala, han drar ju på något riktigt blylok för tillfället. Alltså, han har det tungt.
Han har det tungt. Jag kom på en annan grej där som man faktiskt, jag kollade upp det lite grann igår. Det är många matcher som de har vänt den senaste månaden där de har startat ett underläge och ändå lyckas vända till ett seger. Och det måste ju vara mentalt en jättestyrka att ha i laget, att kunna gå tillbaka till att även om de släpper in första målet så blir det inte panik, nu torskar vi matchen. Som det var kanske i oktober där. Att det var bra fram till att de släppte in ett mål, sen rasade spelet samman. Nu är det snarare så att släpper de in ett mål så är känslan i laget att men gubbar, det här vänder vi. Det får vi bara in en puck så vänder vi det här.
Ja.
Om vi ser på de 7 segrarna de har tagit på 8 senaste så 5 av de 7 är med udda målet också.
Mm.
Och det har jag varit inne på tidigare. Det handlar inte om tur för mig. Det handlar om att sätta detaljerna i matchen.
Mm. Ja, visst.
Jag tycker också att man såg tendenser mot Växjö i ett mera organiserat uppspel där de kommer mer samlat istället för en mot en. Och jag tror att det finns en plan där bakom att försöka att skapa det under vårkanten. För det kommer att behövas när de är ett bättre lag.
Junior-VM. Vi kliver direkt in på tacklingen på William Nylander. Vad säger du, Kristoffer?
Ja, jag är ju egentligen ganska less på de här typen av situationer. Mm. Jag tycker de överöser dagens ishockey. Framförallt i...
det handlar om dem då, det handlar inte om spelet, är det så du menar?
Ja, alltså lite så här, ja. Att jag... det är inte bara en grej den här säsongen. Nej. Nu är det på Nylander, jag vet att det vi ska diskutera och så vidare. Men jag är liksom pissless på de typen av situationer. Ja. Jag önskar att det inte skulle inträffa. Möjligen spelar han lite innebandy, men det är också väldigt vårdslöst utav motspelaren. Jag vet inte om jag egentligen kan lägga någon mer värdering än så.
Min känsla är att det händer i mitt zon. Du är puckförande. Schweizaren Elbe, eller vad han heter, kommer in hårt från sidan. Nylander upptäcker en absolut sista ögonblicket innan det smäller, så att han hinner inte göra någonting. Men han har blicken nere i isen när han är puckförande. Jag säger inte att tacklingen är helt klockren rätt. Men det är en väldigt svår situation, tycker jag.
Ja, du förstår ju hur svårt de har den här disciplinämnden och situationsrummet, ja. Och sådär när de sitter och bedömer sådana här grejer.
För han är ju tacklingsbar i situationen, vad säger du?
Nej, jag sitter och vevar den här några gånger nu och kikar på den. Den här, som du säger, den är jättesvår. Samtidigt som Nylander har blicken från situationen och spelaren, alltså han kommer från den så kallade blinda sidan, så är han ju tacklingsbar när han har pucken. Å andra sidan så är det då tacklarens ansvar att tacklingen träffas på ett korrekt sätt, det vill säga i axeln eller bröstet.
Ja.
Och i det här fallet så träffar tacklingen i huvudet, vilket gör att det blir en dålig tackling. Och med det sagt så tycker jag väl att det är rätt då att schweizaren stängs av, eftersom att det är de tacklingarna de vill ha bort från sporten.
Annars då? Vad tror vi om juniorkronorna? Vad är din förhoppning, Kristoffer?
Jag tror inte det blir medalj. Jag tror inte att det här är Sveriges år än. Jag tror vi behöver vänta en säsong eller två, möjligen tre, men kanske två. Om jag får liksom se vart Sveriges peak ligger. Det är ju fantastiskt att det är sånt intresse, liksom den produkten som sänds på SVT och inom TV4-gruppen delat. Och jag är absolut själv intresserad av det. De får gärna överraska mig och vinna, men jag tror inte det. Sebastian Aho saknas. Och så får vi se hur det blir med William Nylander. Det är för tunga avbräck.
Jag missade matchen mot USA, men jag tycker ändå att man ser någonstans när en målvakt tvingas rädda 46 skott att det är klassskillnad mellan Sverige och USA. Och man kan inte förlita sig på att Söderström, Linus heter han, va? Ska stå på huvudet, eller kan stå på huvudet på samma sätt i alla matcher. Jag tror att det kommer stå mellan USA och Kanada i slutändan, med en varning för Finland som har en fantastisk spets framåt framför allt där. Jag tror inte att Sverige kommer att vara inblandade i guldstriden. Däremot bronset kan de nog få spela om. Det är nog inte helt omöjligt. Men alltså, inför det här mästerskapet så pratar ju alla om William Nylander. Alexander Nylander.
Ja.
Precis.
Han är 2 år yngre än de flesta. 3 än vissa, tror jag till och med. Vilken lirare.
Och vilket spelsinne han har. Det är ju inte långt ifrån brorsan, och dessutom tycker jag att han är mer effektiv i sitt sätt att spela ishockey.
Ja, det är kanske mindre spektakulärt, men det är lite mer effektivt.
Ja, han behöver inte boga ner den.
Lite rakare, lite mer...
Lite mer nordamerikanskt.
Ja, det kan jag kanske skriva under på.
Sen har han lika fina handledare, verkar det som brorsan också. Så att.
Jo, han skär ju de här passningarna rakt igenom i powerplay och så vidare. Som inte alla vågar göra, alla vågar slå, alla klarar av att göra, men han gör det.
Det är ganska kul att se. Nu är det inte klart att de kommer bli stora spelare, han och William där, men vilka spelare Sverige har potentiellt att ha om 5-10 år i ett OS-lag eller World Cup-lag.
Ja, alltså. Det är flera av de här som är där och snuddar då.
Ja, och så inte så många år bort till Filip Forsberg och de här. Alltså Sverige kan vara en världsnation igen.
Jajamän.
Och Kristoffer Mastomäki, han kom ju inte med junior-VM-truppen.
Nej, men precis, jag såg det.
Och jag snackade med Osten då, men Osten sa att han får fokusera på World Cup istället.
Ja, det är ett bra svar. Ja. Och det tycker jag, verkligen, alltså just det här med både ett sånt svar och det här med Linus Söderström. Att så här, man är inte nedslagen, utan det är verkligen någonting som de jobbar med rent mentalt också. Att allting är möjligt på något sätt. Alltså okej, måste jag rädda 46 puckar i nästa match så gör jag det. Okej, jag kommer inte med i VM-laget men jag kommer med i World Cup-laget. Alltså det är inte end om någonting utan det är början på någonting annat.
Men sen den här skottstatistiken, det hade ju också att göra med att, att det var otroligt många utvisningar. Mm. Så att med normal utdelning så kanske USA ska ha vunnit den här matchen med 4-5-1 eller någonstans där. Men.
Sen har ju USA några spelare som är blivande storstjärnor i NHL. De också förmodligen större löften än vad både William Nylander och vad heter det, Alexander Nylander är. Så att, ja. Men med Mastomäki där, tycker du att han borde ha varit med i VM-laget som det ser ut nu?
Ja, jag tänker på en från Frölunda. Där hade han nog hellre haft Mastomäki. För du kan använda han både i en fjärde kedja och en andra kedja. Han kan vara både playmaker och han kan vara grovjobbare. Så att, men Grönborg tagit ut det laget och de visar ju sig att det går bra så här långt.
Då är det svårt att klaga.
Ja, precis. Det var ju två segrar. Ja. Men han kom ju som... Den här säsongen så lyfte han sig ganska sent. Jag tror att hans JVM-aktier försvann i den sista turneringen där i början på november när han var med. Och gjorde väl inte så pass bra ifrån sig där i de matcherna som han kanske borde ha behövt för att komma med i det laget.
Ja, men ska det falla på en, jag tycker, en turnering, ett par matcher. Han har ju Grönborg ändå haft möjlighet att följa honom under hela hösten tycker jag. Och ska du jämföra speltid och så vidare, SHL, vilka roller de har i sina lag. Så en har ju ingen roll i Frölunda, men det har ju Mastomäki i Luleå Hockey som jämförelse.
Mm. Det jag tror Mastomäki faller på det är att han är en mer komplett spelare. Att de har valt att söka de här rollspelarna snarare än de som är kompletta.
Förmodligen. Mm. Ja, då går vi vidare till nästa punkt. Road to Winter Classic. Det här är någonting för dig, André.
Ja, det är någonting jag brukar följa årligen. Alltså blir det uppesittarkväll där på nyårsdagen. I år så är det ju dessutom mitt lag då som är Montreal Canadiens som är med i den här showen som man får kalla det. Dels så är det ju en stor match som spelas på en utomhusarena. I år tror jag att det är den amerikanska fotbollsarenan i Boston om jag inte är helt fel ute. Eller är det, vad heter det? Det kan vara baseball också. Det är en som tar närmare 100 000 i alla fall, en arena som det ska spelas på. Och det är mellan rivalerna Montreal och Boston, vilket bara i sig själva matchen gör ju att den är helt klart sevärd. Men det är också en tv-serie som följer det här där de dokumenterar vägen då till Winter Classic. De följer spelarna i lagen och deras sista månad innan den här delen. För Montreal nu går det jättetungt och för Boston går det jättebra, vilket innebär att kontrasterna är stora. Och jag antar, Kristoffer, att det innebär att det är bra tv.
Ja, men det är det ju. Utav två anledningar. Dels så är ju serien inför det, alltså de här separata avsnitten, de är ju fantastiska att se. Man kommer ju extremt nära laget, nära coachandet, resandet, nära hemmen, nära känslorna, samtalen, egentligen allting som är det bästa utav livet på sidan om hockeyn. Och sen så får man liksom crescendot på det hela blir då en fantastisk utomhusmatch. Och det är det man hoppas på. Sen har ju vissa år varit så här extremt dåligt väder. Jag vet att när jag var redaktör för Winter Classic 2011 så regnade den ju bort. I princip. Den blev framflyttad. Och det kan ju inträffa liksom. Det är ju osäkert det där med vädret. Men är bara alla såna bitar på plats så är det ju en fantastisk inramning.
De är ju otroligt duktiga tycker jag också i den tv-produktionen att bygga upp någonting. Nu märker man ju som att nu följer de ju väldigt mycket Gallagher då som spelar i Brendan Gallagher tror jag han heter i förnamn i Montreal som har varit handskadad borta sedan i början på november och börjar rehabba nu och de hoppas väl då att han ska vara den som gör comeback matchen innan eller under den matchen då i stort sett.
Amen.
Så då följer de ju han och hans lilla kamp klockan där då. Ja. Så att Och så i Boston så har de en junior som har exploderat lite grann den senaste veckorna, och då följer de som han och bygger upp honom inför den här stora matchen då, och hans livsevent lite grann.
Men vi har inga svenskar att följa, eller?
Louis Eriksson har vi ju i Boston.
Har de varit nära honom någon gång? Nej. Jag har själv sett ett avsnitt ungefär med ena ögat.
Nej, inte ännu. Nej. Det kanske kommer.
Mm, nej, men jag minns ju till exempel när Bäckström var med, Niklas Bäckström.
Ja.
Och för detta Brynäs-spelaren då. Och sen Alfredsson, det tyckte jag var fantastiskt när han bjöd in kamerateamet på julafton.
Jo. Vi har ju lite annorlunda traditioner jämfört med övriga världen också när det är julafton, så det är lite kul.
Ja.
Ja. Det var ju rätt intressant, jag tror det var SVT som var och träffade Louis när han lirade i Dallas, så sitter de och åker hans bil och åker genom den här oljestaden, och så säger han ja, men det, här spelar de in en känd tv-serie, men han kommer aldrig ihåg vad den hette.
Ja, okej.
Ja, det var bara en parentes.
Ja, det.
Han är för ung kanske.
På det.
Va? Var han för ung eller?
Nej, jag vet inte. Han spelar hockey, men jag vet inte kunna något annat.
Apropå NHL där då. Vilka tror du lyfter bucklan i slutändan?
Det där är nog svårt. Men jag tror att det blir något östlag i år. Alltså Tampa Bay eller... Tampa Bay.
Mm.
Om jag säger rätt.
Jag har ju stått här innan och tippat Washington eller Pittsburgh, så jag får hålla fast. Washington ser ju starka ut i alla fall. Så att...
Ja, då är det dags för Rangers.
Bara för det?
Ja.
Ja.
Och då går vi vidare till våran sista punkt. Och den ska jag faktiskt själv utnämna. Det är Tony Rajala, Luleå Hockey. Han värvades inför säsongen som den största stjärnan. Om jag inte minns helt fel så var han klar sist av han, Jacob Mykflicker och Bill Sweat. Och det var den spelaren de ville ha in för att få en förändring från förra säsongen. Att när matcherna står och väger, då är det han som ska kliva fram. Och vi har sett det vid några enstaka tillfällen i CHL, sett det vid några enstaka tillfällen i SHL, men alldeles för sällan. Nu har jag inte räknat ihop, men det är inte många poäng han har producerat de senaste 10 matcherna. När laget har gått som tåget, då har han köpt sig en ubåt. Vad säger ni?
Men jag kan skriva under på delvis. Jag tycker att han har inte alls producerat som man kan förvänta sig av en sån spelare. Sen är det lite oroväckande hur mycket han söker de bekväma ytorna längre ut i banan mot sargerna där motståndarna gärna vill att han ska vara och ta avsluten ifrån. Istället för att gå in i hettan där oftast målen görs, så tar han avsluten och håller sig ute där han får använda sin skridskoåkning och sin fart. Men samtidigt så blir han en väldigt ineffektiv spelare då det ska till något alldeles extra för att han ska göra mål. Han hade ett friläge mot Växjö som berodde på att Växjö-spelarna slarvade, men i övrigt tyckte jag att han var väldigt osynlig.
Han hade ju ett friläge mot Färjestad.
Nej, Färjestad var det, förlåt. Ja, Färjestad var det.
Där han knappt friläge. Fick iväg pucken.
Mm.
Så där Färjestadspelarna slarvade på offensiva blå linjen och bjöd honom på ett friläge. Men annars var han...
Men med hans skridskoåkning som jag tycker är helt bländande, skulle han bara ge allt i en mot den situationen, då behöver det knappt bli en närkamp för att motståndaren kommer ändå vara ett skär efter.
Mm.
Men jag håller med dig, han tar det bekväma före det obekväma.
Lite grann till hans försvar så har jag tyckt och tycker fortfarande till viss del att spelet som Luleå Hockey spelar på gynnar inte hans spelartyp, eftersom att ofta så bryter de puckar i mittzon eller högt upp i banan och skapar målchanser på det viset. De har haft problem med spelet med puck när de startar upp spelen, för att de kommer oftast ut i fickan en spelare som är stillastående eller frånvänd, och vidare till ytterligare en spelare som är själv mot två, tre spelare och måste göra någonting utav det. Och det har man sett både Mykflicker och Rajala som är skickliga, att de ibland gör något trollerinummer så att de klarar av att ta sig förbi den där. Men att det krävs så mycket. Mm. Att jag tror att skulle han få bättre understöd på den punkten så skulle han få mer chanser i rätt lägen. Samtidigt, Mykflicker söker sig in i hettan, gör mycket nytta tack vare det. Rajala gör inte det, och det är lite oroväckande att de inte får får han att jobba på det viset.
Mm. Jag tror man får se ett par olika bitar när det kommer till den här frågan med Rajal. Jag antar att en av de bitarna som gör att du tar upp honom är ju att kraven är enorma på honom.
Så är det.
Ja, jag menar, han har en lön som kanske är 7 gånger så mycket som en spelare som Fabricius till exempel. Och det är klart, då får man ju lite högre krav på sig också. Så det är ju viktigt att komma ihåg, vad får man för valuta för pengarna? Men jag undrar om inte han är riktigt, och jag är inte den här experten som har det exakta facitet för det. Men om jag tar han kontra McFlicker till exempel, så upplever jag att McFlicker är en mer komplett spelare. Och då när vissa saker inte stämmer så blir han nyttig ändå. Och dessutom lider kanske inte McFlicker så mycket av att det inte är en jättefungerande center alltid.
Precis.
Men det gör Rajala. Ja, jag tror inte precis att han skapar sina egna förutsättningar, sin omgivning, utan han behöver förutsättningarna och omgivningen. Rajala alltså.
Mm. Ja, exakt. Och så går vi vidare till veckans hyllning.
Ja, tänkte att vi skulle hylla grythunden och grovarbetaren Jonathan Granström, som inte bara har varit en grovarbetare den här säsongen. Bland annat så bjöd han ju på, kanske i paritet eller i konkurrens med Lukas Wallmark, på säsongens läckraste passning när han frispelade Jacob McFlicker i matchen mot Växjö här bakom ryggen. Den såg inte jag komma, och den verkade inte som att någon i Luleås omklädningsrum efter matchen heller såg komma, utan de var för mäkta förvånade över det. Samtidigt så tycker jag att man ska lyfta fram honom på grund av att han har varit den stora ledaren när laget har haft det tungt. Han har fortsatt att dra det lasset när laget har tickat på och gått bra. Gör aldrig en dålig match, utan har i alla fall en godkänd match, eller så är han bra. Mot Växjö var han riktigt bra. Och i mina ögon, som han uppträder just nu, så är det Luleå Hockeys inofficiella lagkapten. Johan Harjo har inte fått spela att fungera och är märkbart frustrerad, och han har set på bröstet. Men jag tror att inofficiellt i gruppen så är det Granström som spelarna i laget tittar på när det kommer till jobbet och karaktären.
Känns som att han kan ha lite olika typer av centerroller.
Ja, och han klarar av dem ganska bra också. Mm.
Och kontraktet går ut till våren, och vi har snackat både med Lars Olsen Bergström, GM, vi ska inte kalla han för sportchef, och Granströms agent. Och Granströms agent säger att allt är öppet, finns många alternativ. Osten försöker hålla ner den här, men det här är ju som det går som det ska. Någonstans så ska de mena som en prislapp, men min känsla är att Jonathan Granström kommer bli kvar där uppe. Han gillar att jaga björn, och han har skaffat sig sitt liv utanför isen också.
Men du, Jimmy, är det bara André som ska få stå här och hylla, eller?
Jag tänkte du också.
Ja.
Varsågod.
Ja, men tack. Nej, men alltså, om jag säger Rönnberg, Wallson och Berglund, vart tror ni jag är på väg då? Och för den delen Fagervall.
Norrbottniska tränare?
Ja, norrbottniska tränare som leder topplag i SHL. Eller väldigt framskjutna positioner i tabellen åtminstone. Och säcken har ju Djurgården också, nu vet man inte om man kan...
Ja, du vill kalla inte lyfta Johan Tornberg och Jan Axel Allavara då? Örebro och Modo?
Ja, fast alltså... Nej, precis. För de hittar vi andra halvan. Men ser man det, så är det ju. Det är ju kanske inte en 100% i utdelning.
Nej.
Men uppenbarligen så kan vi hockey i det här länet.
Det tycker jag.
De är där utav en bra anledning. Liksom. Bra skolade, kunde själv hockey i grunden. Och egentligen har jag bevisat hela tiden att ja, men det här är bra, och det är många SHL-klubbar som satsar på norrbottniska tränare.
Och jag såg intervjun efter matchen igår när Frölunda vann med 3-2 borta mot Skellefteå. Han såg hyfsat nöjd ut, Roger Rönnberg. De har hittat ett spel, Frölunda, där de matchar Skellefteå och är snäppet bättre.
Jajamän.
Där måste man, tycker jag, ge Rönnberg otroligt mycket cred sen han kom tillbaka från att ha varit bas för JVM-laget eller för J20 då, för förbundskapten där för J20. Så hade han en tydlig strategi. Vi ska ha in unga, skridskoskickliga, tekniska spelare som kan utvecklas i Frölunda. Vi ska göra dem till NHL-spelare. Det ska vara våran approach. Att kom till oss, då blir ni NHL-spelare. Och sen har de sålt in det konceptet även ut till NHL, så att de är villiga att låna ut spelare och säga till spelare att det är där ni ska spela för att få er bästa utveckling. Och kollar man på Lekkonen, Jonsson, Klingberg, alltså det är några stycken som de har skeppat iväg nu och som är på väg iväg, som gör jäkligt bra ifrån sig, så att bra jobbat.
Men han har fått jobba långsiktigt i Frölunda
också. Han har fått jobba långsiktigt.
Och ett par detaljer har blivit bättre hela tiden, poängmässigt och även liksom individuellt med många spelare och sådär.
Och istället för att värva stora stjärnor, stora namn, så värvar de de som de tror de här kommer att bli. De här har jag jobbat med i J20. Mm. De här vet jag kommer att bli bra, eller tror vi kommer bli bra, och så jobbar de med dem istället. Som är beredda att lägga ner mer träning, för det vet jag att Roger Rönnberg vill att de ska träna ännu hårdare, ännu mera, utan att klaga. De har ett mål att ta sig någonstans och inte nöjda. Och sen så passar de in i den profil som de vill spela hockey. Och de har ju tittat mycket på Skellefteå när de har valt sätt att spela ishockey på. Och delvis på Luleå och Jonas Rönnqvist när det kommer till försvarsspel.
Kommer du ihåg vad han sa, Frölundas fystränare, när vi gjorde SHL-resan 2014? Han hade ju klocka på en timmas isträning. Mm-hmm. Så är spelarna effektiva i 6 minuter. Och det där har de försökt bryta ner och köra ännu mer individuell träning för att de ska få ut mer av sin istid.
Ja.
Det är inte så mycket egentligen.
Nej.
Du skjuter ett skott och så står du och hänger på sargkanten.
Ja. Nej, men det där har man ju iakttagit. Jag har väl kanske inga dagsfärska uppgifter på det där, men jag vet att när nu har ju Skellefteå och är väl kanske delvis fortfarande någon form av förebild i hur det kommer till, dels hur man bygger organisationer, men också spelet på isen, som grundar sig i någon form av enormt bra grundträning. Och när man jämför dem med samma säsong som AIK åkte ut, nu går jag några säsonger tillbaka, så var det ju alltså en brutal skillnad.
I fysvärlden?
Ja, alltså, ja, jag har väl inte några exakta siffror på det, även om jag förmodligen hörde någonting om det just då, men bara att med ögat iaktta hur en träning går till. Jag menar, det Skellefteå i princip aldrig stod still. De tar ju vattenflaskan i farten i princip. Ja, det bara dammar till i den här vattenkorgen, vet du. Ja, och AIK stod ju mer still än vad de åkte skridskor. Det är klart att då blir det en skillnad i tabellen också.
Det där var ju någonting som Bert Robertson och Jonas Rönnqvist egentligen drog igång i Almtuna. Just det här att vi ska träna som vi spelar match. Det ska inte vara någon skillnad på att spela match och träna. Och det var väl, minst när de var i kvalserien där med Almtuna, så var det som så uppseendeväckande att de hade full träning och skulle spela match senare på kvällen. Jonas Rönnqvist menade på att det är klart att vi måste träna i ett högt tempo, annars spelar vi i ett lägre tempo. Och de här är så pass, vi har tränat så hårt sommarträning att de orkar det här. Och det var det Per Mårts, tror jag, som sa när han kom upp till Luleå Hockey, när han såg de första matcherna de spelade. Det här orkar de aldrig, alla sa det, så här orkar de aldrig att spela i 55 omgångar. Och Rönnqvists svar på det var bara, det handlar bara om träning och hur du tränar, då orkar du spela.
Ja,
det har varit en jobbig säsong för motstånd.
Ja, det blev en jobbig
säsong. De hade
säsong.
Inte mest namnkunniga laget. Det var ju Sebastian Meyer, Kim Karlsson och gänget. Alltså, inga dåliga hockeyspelare, men inga som man på förhand tänker, men här blir det SM-guld. Men de gjorde det bra.
Mm.
Kommer ni ihåg hur det gick första säsongen för Rönnqvist? Semifinal ut mot Skellefteå, ledde med 2-0 i matcher. Sen klev han får Forsell-grabben in, kvitterade i sista minuten, eller två sista minuterna, och sen avgjorde han i förlängning, och det vände Skellefteå matcher.
Janne Ninemann spelade utan ett knä.
Jo, det är sånt som händer. Hörrni, tack för att ni kom.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Ska du också tacka för att du ska vara med?
Ja, jag tackar också för att jag fick vara med. Men jag tyckte det var jättekul att Ellert var med här. Det var intressant. Jag tror vi bjöd på mer innehåll i alla fall än vad vi har gjort på länge.
Ja, det brukar.
Men vi kanske kör någon sommarsummering då kanske. Det är framåt midsommar eller någonting.
Absolut. Det tycker jag. Det brukar annars vara tomt i äggskalet. Men nu tackar vi för den här veckan och på det. återhörande.
Tack så mycket.
Tack.
Programmet presenteras av Snabba steg. Din väg, ditt steg, snabba steg.